This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 87. Vet ni om att klubbförsäljningen i Sverige omsätter flera hundra miljoner kronor varje år? Och nu finns det ett nytt märke som är en riktig uppstickare. Vi har pratat med vd:n och jag tänker att vi släpper in Harald och det här avsnittet nu. Nu kör vi! Ja, då sitter jag här med Harald Vaxdal. Välkommen.
Tack.
Ja, jag har googlat på dig. Och jag gick in på Elite Prospect, alltså hockeyns databas, eller vad man nu ska säga. Då. Och då ser jag att du har spelat i Segertorps IFs J20-lag senast för några år sedan, och det är det senaste du har gjort med ishockey, eller?
Ja, men det stämmer nästan bra faktiskt. Segeltorp spelade typ hela min uppväxt. Jag bytte någon gång där tidigt när jag var kanske 8-9, men sen har det varit Segeltorp hela vägen upp till jag började i militären. Men jag hade ett gästspel i KTHs innebandy, eller ishockeylag, under min studietid där.
Ja, din sista säsong ser jag här att du gjorde 3 matcher och 1 mål. Då, så det är ju 33% leverans med mål då per match.
Exakt, det stämmer bra. Jag tror faktiskt att den sista säsongen jag gjorde där, det var precis när jag kom tillbaka från att ha gjort lumpen. Gjorde 3 stycken inhopp, varav en blev succé, om man ska kalla det.
Ja. Vad var framtidsutsikterna när du var 12, 13, 14, 15? Skulle du nå NHL, eller vad var tanken med ishockeyn?
Jag skulle säga typ när jag var 12, absolut stenhårt. Då satsade jag allt. Jag kom in på ishockeyhögstadie nere i Huddinge och fick spela med en herrans massa duktiga spelare. Långt bättre och mer framgångsrik inom hockeyn än mig själv. Men då var det i alla fall NHL som gällde. Sen någonstans där runt 15 så började det dyka upp massa andra intressen och allt möjligt. Så att då, där någonstans så började man väl lite trappa ner, kan man säga.
Ja, precis. Jag ser att du är årsbarn med Alexander Galante Karlström, Faluns superstjärna. Men var det någon i din årskull som blev framgångsrik i ishockeyn?
Ja, men vi hade ändå Oskar Möller lirade runt i Stockholm. Jag tror han började i Spånga och sen så gick jag över till typ Hammarby och Djurgården och sånt där. Han var ofta framträdande även på den tiden, kan man säga. Så det är väl nog den största i min årskull. Sen vet jag året under mig i min skola där i högstadiet, så spelade faktiskt Marcus Kryger. Så det är väl ändå typ, där var det ändå ett antal säsonger ändå. Så det är väl kanske det största namnet, ja, man faktiskt har spelat lite med.
Ja. Och dina spelarmeriter som innebandyspelare, det är i svenska innebandyligan mest?
Det stämmer bra. Jag spelade tillsammans med ett företag där jag började direkt efter att jag pluggade på KTH. Så spelade jag företagsinnebandy med ett företag som heter Forefront. Så där blev det åtminstone 2 säsonger, kan det vara 3 säsonger till och med. Men vi höll oss i de lägsta serierna. Vi vann alltid våran serie, vilket var ganska kul. Men om man vinner sin serie i SIL, då får man ju byta tid. Och vi hade bara en massa småbarnsföräldrar som inte ville ta sig från klockan 8 till typ 12 tiden. För då pajade man hela dagen. Så att vi stannade kvar i typ de lägsta serierna i SIL och fortsatte vinna år efter år.
Ja, det är ju ett ganska bra koncept där, att man vet sina matchtider i SIL, eller?
Ja, helt klart. Det funkar absolut när man är inne i företagsvängen och småbarnsföräldrar, kan jag säga.
Ja, och nu låter det som jag gör reklam här för SIL, men det kanske jag gör lite. Och sen är det ju också lite enklare att få ihop ett lag när man då är tre utespelare plus målvakt minst.
Det var helt klart en fördel, kan man säga. Givet att, som jag sa, vi hade ganska mycket småbarnsföräldrar eller unga konsulter. Så att det var så här, antingen skulle man ta hand om sina barn på helgen, eller så kanske man var lite trött klockan 8 på en lördag morgon.
Men nu är jag väldigt nyfiken att höra din berättelse här. Du har ett varumärke som du jobbar med. Kan du berätta?
Ja, det stämmer bra. Det är Demons här som man, ja, man ser det på min tröja när jag sitter här. Men Demons heter det varumärket inom innebandy som vi startade för ett tag sedan. Och det är ganska speciell story egentligen för min egen del. För att jag var faktiskt inte en av de ordinarie grundarna i det bolaget. Utan jag kommer från en annan verksamhet som också jobbade med innebandy. Så att jag och min affärspartner som drogs in i det här sen, vi började faktiskt med att rikta oss mot USA. Vi ville starta, sporten fanns ju redan i USA, men den är väldigt, väldigt spridd och det är väldigt, väldigt små grupper som spelar. Så det har inte varit någon så här jättetillväxt under typ 2000-talet. Det har kommit folk från typ Sverige, Finland som startar upp lokala klubbar och är ganska nöjda med det och får åka runt och spela lite mot de andra klubbarna. Sen kan man säga vad man vill om tillväxten i USA. Så jag vet att amerikanska innebandyförbundet vill vissa saker, IFF vill andra saker och så här. Men från våran del så tänkte vi att här, låt oss kolla på det här från ett annat perspektiv. Om vi kollar på typ basketen eller andra sporter som har vuxit på den sidan Atlanten, så har det mesta börjat i ungdomsnivå. Och där fanns det inget riktigt fokus. Och både jag och min affärspartner då, vi spelar båda lite så här gubbinnebandy. Tycker det är jäkligt kul, men innebandyn har liksom funnits med oss båda typ hela livet. Han är lite äldre, så att han var ju med typ när innebandyn först startade som sport och började lira det på universitetet, och sen har det hängt med liksom i hans, hela tiden han har jobbat så har han liksom kunnat spela innebandy på en rekreationsnivå och tänkte att det här, det drar vi igång i USA. Det finns en så enorm potential och det är en så pass billig sport egentligen om man jämför med typ ishockey och amerikansk fotboll och andra sporter. Plus att det är enormt mycket mindre skador. Så att så här, just i den svängen så var det också väldigt mycket snack om framförallt typ amerikansk fotboll, att det är så himla mycket huvudskador som började komma fram att många av proffsen faktiskt led av. Så då bestämde vi oss för att vi skulle dra igång det här, jag tror det var 2016, att börja liksom testa det här mot typ skolverksamheter, mot YMCA och andra typer av ungdomsverksamheter. Så att där drog vi igång, har åkt över en hel del till USA och liksom försökt få kidsen att spela helt enkelt. Och har väl liksom fått en ganska bra grund att stå på. Så här, sen USA är ju ett enormt stort land, så att så här, det sprider sig inte på en dag, utan det här är en väldigt, väldigt långsiktig satsning som vi gör. Men i samband med det så började vi sen kolla på så här, hur kan man börja producera egna klubbor? Liksom vad behöver man egentligen? Fick lite liksom, om man varit inne i affärsvängen så vet man att det kommer ofta säljmejl från typ business to business säljare. Och då kom det en hel del från Kina som började kontakta oss om att här, men vi kan börja hjälpa er med klubbor och sånt där. Så vi började nysta lite det, men man insåg ganska snabbt att det är rätt svårt att hitta vad som faktiskt är bra. Men då hittade vi av en ren slump, vi var faktiskt ute hos Nordic Floorball och snackade lite med dem av någon anledning, jag kommer inte ihåg varför. Men då såg vi att det fanns ett brand som vi faktiskt inte kände till. Alltså vi har ju liksom alla de stora brandsen. Men så hängde det ett par Demons-klubbor. och frågade Lunkan nere på Nordic, så här, vad är det här? Och då sa han det, så här, nej, men det här är ett nystartat brand. Liksom. De har hållit på i typ, om det var 1 eller 2 år med att bara produktutveckla. Så att de kör ut sina tester här hos oss och så liksom, nu är det egentligen första gången de har släppt sin butik. Så vi ringde upp de två grundarna av Demons och på den vägen är det. Efter det så slog vi ihop bolagen och insåg att vi har ganska mycket där vi kan jobba gemensamt med. Så att då slog vi ihop och bildade, ja men egentligen slog vi ihop de två brandsen, så har vi ett annat moderbolag som faktiskt heter Churchville AB. Eftersom att de andra två grundarna bor i Täby kyrkby.
Ja, just det. Om man håller sig kvar med att promota sporten och i ett annat land då som USA. Jag har ju genom åren pratat jättemånga gånger med Unihocs grundare Karl-Åke Ahlqvist som lanserade sporten i Sverige och inte minst internationellt. Han var väl bland annat.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
50, 60, 70 gånger i Japan under sina aktiva år. Och han hade ju alltid ett självförtroende, för han visste ju varje gång han lämnade över klubbor och bollar så visste han att alla skulle tycka att det var kul. Är det också någonting som ni kan se? Alltså det är en tuff uppgift att övertyga folk, men det är ju så förbaskat roligt det här med klubba och boll, puck eller vad man nu har, eller hur?
Mm. Ja, men jag skulle verkligen säga det. Alltså, de gånger vi varit över i USA, alltså, det är helt fantastiskt att se hur kul kidsen tycker att det är. Och ja, men egentligen ska man säga både på kids och typ idrottslärare. Alltså, alla de tycker att det är en fruktansvärt bra sport. För att, så här, vi ser det väldigt mycket att det engagerar både tjejer och killar till ganska lika grad. Och vi vet borta i USA så spelar de ganska mycket typ street hockey. Sport som inga tjejer tycker om. Ganska snabbt får man de kommentarerna från idrottslärare. Att så här, men det är liksom, det här slår street hockey liksom 100 gånger om. För att nu får jag in tjejerna i den här klubbsporten. Och det är superkul. Och liksom, vi har haft exempel där vi har varit med och spelat. Och kidsen bara står där och bara ber om att vi ska komma tillbaka dagen efter. Och hela den biten. Så att så här, det finns ändå. De gånger vi kommer ut och verkligen demar det här för våra kunder, alltså då vet man nästan direkt att så här, okay, men vi har en lifelong relation till den här som kommer fortsätta spela innebandy. Så att det är superkul att se den tendensen hos människor vi möter.
Exakt, och jag tänker i Nordamerika där så har man ju också lite hum om hur man kanske ska hålla en klubba. För samma Karl-Åke som jag pratade om precis innan här, han berättar ju om att i vissa delar av världen så har man ingen, alltså man förstår inte ens hur man ska hålla i en klubba, för att man håller den som när man städar eller någonting. Medan jag tänker ändå, precis som du säger här, att man har sett ishockey, man spelar landhockey och de här bitarna, och då kommer ju innebandyklubban in ganska bra.
Jag skulle typ säga att det är så här lite blandat, för man stöter på väldigt olika. För jag säger, ja, men USA är ju ett ganska splittrat land, som de flesta kanske vet om här. Men så att så här, du möter absolut den typen som verkligen så här, ja, men har spelat typ landhockey eller ishockey, eller i alla fall kollar på ishockey. Men sen har du liksom en helt annan del av befolkningen som är så här, basket i mitt liv, det är det jag håller på med. De är faktiskt lite som att komma tillbaka och kolla på folk som står här med en sopkvast tills man väl har lärt dem vad de ska hålla på med.
Ja. Vad lär man sig, tänker du, att vara exempelvis i USA och berätta om den här svenska sporten? Alltså vad lär man sig om sporten och vad lär man sig egentligen om allt?
Jag skulle verkligen säga så här, sporten i sig, man lär sig ju hur, alltså, dels här, hur mycket glädje sporten skapar, men också hur pass enkel den är att ta till sig. Att det är så här, jämför du med jag som är hockeyspelare, liksom, du har så många olika moment som du måste passera innan du kan liksom räkna att du är bra på hockey eller att du ens kanske tycker att det är kul. Liksom, skridskoåkningen är ju ett ganska obvious liksom, sånt hinder som så många inte tar sig över. Men jag menar innebandy, då är det så här, stoppar en innebandyklubb och en boll i handen och springer runt med en boll i en timme, ja, men då förstår du i alla fall alltså, grundläggande konceptet. Så att så här, det är ju ändå den som man ändå kanske har tagit med sig när man varit där, att det är ju en så fruktansvärt enkel och lättillgänglig sport. Och det är liksom, du behöver inte gå ut och spendera 10 000 spänn för att köpa nya skydd och så vidare. Så här, du behöver en klubba och en boll, that's it. Ska du spela här i Sverige så måste vi ha glajer också. Men, och kanske ett par skor. Men jag menar, typ, i USA så har vi spelat en hel del ut på asfalt och den biten. Så jag menar, kids kommer dit sina vanliga liksom, kläder som de har på skolgympan och så spelar vi. Så att en enorm glädje och en enkelhet i sporten skulle jag nästan säga är väl det man framförallt har tagit med sig borta från USA. Mm.
Och de tyngsta argumenten då, det är det här att båda könen och att det är ganska säker sport, det är det som är ingångarna. Jag vet i Kanada så har man ju en tanke på att det ska vara ett komplement till ishockey, alltså någonting man kan göra på sommaren. Alltså, vilka tycker du är de ledande argumenten för innebandyn i exempelvis USA?
Alltså jag skulle verkligen säga att typ lättillgängligheten, alltså prisbilden och att det är så enkelt att komma igång med det och liksom uppskattas av typ alla. De skulle nog säga de främsta. Sen är det klart att så här, beroende på vem man pratar så är det så här, behöver man pitcha det som ett komplement till hockeyn för att det är en hockeyälskare? Ja, men då kanske man vänder argumenten, men jag skulle ändå säga det att så här, för många av dem vi pratar med så är liksom budgetar ett jätteproblem. Alltså det såg vi inte minst under corona. Då kapades ju typ all budget som hade med idrottslektion att göra. Och då var det helt plötsligt supersvårt att köpa någon form av utrustning. Och ja, sen hade det såklart andra problem också. Men det här med att liksom en innebandyklubba inte behöver vara så himla dyr. Du behöver liksom inte lägga så himla mycket pengar för att ha liksom tillräckligt med utrustning för att kunna spela med en hel skolklass. Det är liksom, alltså för oss har kanske det varit en av de liksom större påverkan liksom för de som köper vår utrustning att faktiskt gå över till innebandy, för att just det är så pass billigt och det är så kul.
Och hur ska klubbor säljas och köpas, håller på att säga, i USA? På 70-80-talet i Sverige så såldes du till skolor, till arbetsplatser i de här klassiska 7-packen, 10-packen och några bollar i. Det var ju först på slutet på 80-talet som det började sälja styckvis och till spelare, att spelare direkt själva köpte. Så vilken modell tänker du är... Det är kanske inte det vinnande konceptet, men är det organisationer som först och främst ska köpa utrustningen, eller hur tänker du?
Alltså i dagsläget skulle jag typ säga det, för att innebandy community i USA är så pass litet, så det är klart att det går att tjäna vissa typer av pengar på att sälja enskilda klubbor i USA. Men vi gör lite tillbaks till den modellen som man hade här tidigare också, att så här, vi börjar brett, alltså köp eller sälj egentligen rätt liksom basic-klubbor. Alltså vi är inte nere och säljer liksom, du vet, de här som står ute i parker, svarta plastskaft med en röd liten curve på, utan liksom, det är fortfarande en riktig innebandyklubba, men till väldigt låga priser. så att vi jobbar på det här med att få ut liksom volym ut till skolorna och hela den biten. För att så här, där någonstans är där vi tror att man liksom störst bygger sporten. Sen såklart, om man tittar på det från ett affärsperspektiv, så är det så här, när du går över och börjar sälja in dina klubbor, det är där du kommer tjäna marginaler. Så att så här, det blir ett marginalcase om vi tittar utifrån ett företagsperspektiv när du har kommit till situationen där du kan sälja individuella sticker. Men där i USA skulle jag säga att marknaden inte riktigt är än i dagsläget.
Nej. Och tittar man på klubbmarknaden i Sverige så är det är jättespännande när en ny aktör vill vara med och utmana. Och den har ju förändrats och förändras ständigt. För 20 år sedan så fanns det ju massa olika företag som sålde klubbor och märken. Och några har försvunnit. Och ja, det kommer ju ständigt nya aktörer. Vi har ju en målvaktstillverkare som har kommit från ingenstans, från Lettland, och nu är marknadsledande när det gäller målvaktskläder. Och vi har även klubbföretag som har tagit sig från 0 till 100, håller jag på att säga. Och marknaden är ju inte klar, eller?
Nej, men verkligen. Jag tror att om vi tittar på det just nu utifrån liksom, hur världen ser ut kontra hur den har gjort de senaste 20 åren. Alltså, dels kommer vi från en period med 2 år av en pandemi när man inte får göra vissa saker. Liksom, just nu sitter vi också i enorma utmaningar med stigande elpriser. Vi har inflation, vi har höga räntor och så vidare och så vidare. Jag menar så här, landskapet som alla de här bolagen har jobbat i de senaste 10 åren har ju helt plötsligt bara tvärvänt. Det är mycket dyrare med typ shipping för oss som bolag få hem grejerna från Kina. Det är liksom dyrare med elkostnader för att hålla lager och massa sånt som kommer påverka oss. Men vi har också typ ett helt annat köpbeteende som kanske framförallt vi såg under corona trycktes på, där man mer och mer trycktes in i liksom e-handeln. Sen vet jag just nu att det pratas väldigt mycket om att e-handeln är på väg ner lite från sina coronanivåer. Men vi är fortfarande i ett läge där enormt många har vant sig vid att det är så här man kan köpa prylar. Och det är väl där lite så här för våran del att jag tror att vi har vår fördel att så här, vi startade liksom strax innan corona, och sen så när väl corona kom så beslutade vi oss att så här, ja men låt oss strunta i butiksförsäljningen. Vi satsar på försäljning i egna kanaler. Sen får man väl se om man själv blir tillräckligt stora. Kanske man kan göra som Shimmy Eyewear och öppna en butik på Kungsgatan i Stockholm typ. Eller liknande. Men just nu så fokuserar vi verkligen på att trycka ut egna kanaler och göra det lättillgängligt digitalt. Och att hitta modeller för att kunden ska känna sig lika bekväm med att ta hem en klubba från nätet som de gör med att gå in i butik och testa den där. Jag brukar ofta säga det att så här, om vi ser det ur vårat perspektiv, går du ner till en butik och så ska du ställa och skjuta lite, det enda du testar är ju faktiskt typ, kan jag skjuta bra med klubban? Många fall när det gäller typ kids, deras grej är typ, kan jag få upp bollen i krysset? Typ, ja men fan vilken bra klubba, och så går jag hem med den. Inte så mycket mer än det. Och sen så kanske de blir sjukt besvikna när de väl kommer till match. Så ser jag att det här verkligen inte passar med klubban. Där tycker jag ändå att vi har hittat en bra modell. Liksom, med att man får ta hem och testa grejerna. Liksom. Och jag menar, kan du testa den hemma i 2 veckor på träning. Kontra att skjuta 5 gånger i butik. Så skulle väl jag säga att du kan känna värdet av klubban ännu mer. Än vad du kan göra i butik. Men så jag tror ändå att vi står väldigt liksom i en väldigt intressant tid just nu, där jag tror att många bolag behöver tänka om även på innebandymarknaden.
Ja, precis. För det du säger då, det är att ert märke finns bara ute på nätet, och ni erbjuder 2 veckors att man kan prova klubben. Kan du förklara vad menas med det?
Nej, men exakt. Alltså, så här, vi finns ju bara online igen. Eller så här, vi har Nordic Floorball. När vi startade upp Demon som brand, eller när mina 2 affärspartner gjorde det 2018, där har vi liksom jobbat tillsammans med Nordic Floorball för att liksom komma ut, testa marknaden. När vi gör nya grejer så testar vi ofta det liksom i samarbete med Nordic Floorball. Men majoriteten av vår liksom försäljning driver vi via vår egen hemsida. Men det, när vi tog det beslutet att så här, nej, nu ska inte vi gå efter typ Intersport och Stadium och liksom trycka volymen ut så på det sättet, utan så här, vi ska trycka volymen till oss. Vi vill ju äga vår egen kund. Så var ju en av liksom de största frågorna som vi själva hade bara så här, hur ska vi få någon att bara komma till hemsidan och köpa en produkt från ett märke man aldrig någonsin hört talas om du inte får testa den. Så att där var liksom så här, det satt vi och snackade om enormt mycket i början innan vi verkligen tryckte på knappen, och så sa vi det att nej, men om vi gör så att liksom en kund faktiskt får köpa den, ta hem den, testa den egentligen hur mycket de vill, inte bara liksom syna den utan bara spela med den på match och så vidare liksom, då kommer man ju faktiskt våga ta steget när man, alltså förstår du att du får göra det, då kommer du till slut våga ta det steget. Jag menar, vi har ju betaltjänster som typ Klarna Pay Later, då behöver du inte ens ligga ute med en enda spänn för att göra det här testet. Så att vi valde helt enkelt den vägen att gå, och jag menar, det är väl kanske den modellen som vi har haft svårast att förklara för våra kunder att så här, men det är lugnt. Det är bara att liksom kör hur mycket du vill. Det enda som vi har lite liksom restriktioner på, det är liksom att du kanske inte ska såga av din 100 till 98, för att då är det svårt att göra någonting annat med den efter. Ja, men ja.
Men vad du säger är att med eran sticka så kan man kan sätta den i krysset.
Helt klart.
Ja, det var, ja, och om man skulle vilja känna på den, så är det i den butiken som, var ligger den i Stockholm, var någonstans?
Ja, den ligger uppe i Täby i Stockholm, så att det är där man faktiskt kan åka. Men som jag sa, så här, vi kör leveranser med DHL, så att så här, beställer man en sticka så har man den oftast inom 2-3 dagar. Så att det är inte något långt man behöver vänta från att man har beställt till att man får testa.
Nej. Men om man är en ung lovande spelare som är skitduktig och är sugen på ert märke och är nyfiken, och sen, var kan man kontakta er och på något sätt, eller hur fungerar
det? Alltså, jag skulle säga att så här, vi har varit ganska restriktiva om vi tänker in liksom en sponsmodell och sånt här. Vi vet lite att våra konkurrenter, de, eller i alla fall en del, har varit ganska givmilda i det här, så att vi märker ganska mycket effekterna av att man har varit det. Så det är ganska många som faktiskt kommer till oss och frågar om de kan få en sticka i utbyte mot typ att de lägger upp något inlägg på sina sociala medier, eller liksom att de då hypotetiskt ska sprida det i sina egna nätverk. Där tog vi också liksom ett beslut ganska tidigt. Så här, vi är ju just nu självfinansierade, så att vi har liksom inte en, alltså, endless kassa. Så vi måste ändå förhålla oss till att här, vi kan inte ge bort för mycket grejer. Men sen ser vi också på det lite mer att så här, för våran del så måste vi hitta partnerskap som de facto ger någonting tillbaka. Så här, det är ganska mycket kids just nu som hör av sig och liksom vill ha en gratis sticka mot att de kanske lägger upp ett inlägg. Och så går man in och kollar på deras Instagram och så har de två bilder på ett stängt konto med 100 följare. Att här, där är det svårt att känna att man får ett utbyte av dem. Så att vi har istället valt att fokusera på väldigt liksom så här, väldigt, väldigt selektiv, och liksom valt ut x antal spelare som är så här, de här är de som vi faktiskt jobbar tillsammans med, och det är de enda spelarna som vi jobbar med spons kring. Så att vi har valt en liten annan väg. Istället för att ge bort saker, så har vi istället valt att så här, ja, men, så här, du kan få en rabattkod istället, men vi kommer tyvärr inte ge bort saker. Och de flesta köper det. Så vi hade en dialog med en liksom, som faktiskt ville ha spons, där vi faktiskt frågade sig, men vad kommer det sig från att liksom du ställer den här frågan? För att vi var helt oberedda på att det skulle komma den här volymen av frågor. Men då, hans enkla svar bara, men jag bryter av typ 2-3 klubbor om säsongen, så jag börjar skämmas lite för att gå hem till mamma och pappa och fråga om att få en ny klubba. Så att jag tänkte, det är väl värt att testa. Ja.
Nej, men så är det. Jag menar, genom åren har ju folk frågat oss också till höger och vänster om olika saker, och allt från stripa bilar till vad det nu kan vara. Så att, men samtidigt, drivet ska ju unga ha givetvis, och man ska ju våga fråga och så. Jag tänker, ni är ju en uppstickare, så det är ju lite spännande med ert varumärke. Var kommer namnet ifrån? Vad kan du berätta om idén bakom?
Kul, här skulle vi haft en av mina andra business partners med mig som är lite bättre på bakgrund här. Nej, men vi jobbade lite i början, ska vi säga, när vi höll på liksom i produktutvecklingsfasen. Alltså, så att innan vi egentligen slog ihop bolagen, så han som egentligen har drivit alltså utseendet på brandet och hela den biten, tog ändå lite liksom inspiration från alltså typ japansk krigarkultur, kan vi säga. Så att planen var ju egentligen att vi skulle lansera 3 stycken blad som hette Shogun, Emperor och nu tappar jag det sista. Vi skiter i vad det tredje bladet skulle heta. Det kommer inte heta det i alla fall. Men sen heter även vår första klubba Enso, som är egentligen liksom en visualisering. Man, egentligen handlar det om att typ man ritar en cirkel, men alltså den här cirkeln kan aldrig någonsin bli perfekt, utan det handlar alltid om att förbättras. Och lite där kommer liksom tanken att så här, det handlar alltid om att förfina saker. Och sen inte bara så här, det är inte bara på våran sida man förfinar. Man kan använda vår utrustning för att förfina liksom sitt eget spel. Så det är ett lite så här samspel mellan oss och spelaren. Så där har vi väl lite det liksom, Demons tanken bakom det.
Ja. En gång för länge sedan, nu ska vi se, det är ju faktiskt redan 1998, så var det ju en finsk herre som hörde av sig till mig, och han ville marknadsföra sig hos innebandymagasinet, och han var jättebestämd. Ja, på den tiden gjorde vi ju tidning enbart, och ja, jag vill ha, ja, nu var det med finlandssvensk brytning då, han ville ha baksidorna, och han låg på väldigt hårt och sådär, och sa att han skulle få en klubb att spela med sina klubbor, och då var det Haninge, och det här märket hette ju Fat Pipe, och det var ju ingen som visste någonting om det här. Men de träffade ju rätt, och Haninge blev ju svenska mästare första säsongen som de spelade med hans klubbor här. Och ni har väl fått er första spelare på SSL-nivå som spelar med er klubba?
Ja, men det stämmer bra. Vi signade här inför säsongen, så signade vi Liam och Liam Åström då i AIK. Vilket sjukt kul. Vi har väl haft en ambition om att så här, vi måste säkra några SSL-spelare liksom, för att ja, men någonstans så liksom, hur mycket customer reviews och så vidare som du än lägger upp på din hemsida, så har du ingen stor människa bakom som kan liksom verifiera att så här, det här är ändå bra grejer, så kommer det ändå vara svårt att ta sig fram snabbare, skulle jag säga. Så att för oss var det jäkligt kul när vi träffade Liam, och liksom att han ändå klickade så pass bra med utrustningen och kände att det var en match. Så att det var ändå jäkligt kul. Och jag tycker också så här, det funkar ganska bra också med den visionen vi har av vad vi vill göra. För att så här, vi har aktivt också valt att typ försöka targeta yngre spelare just nu. Att så här, vi vill plocka nästa generations landslagsspelare snarare än att plocka nuvarande. Och ja, jag tror att det kommer ju vara svårt för oss i alla fall att plocka typ nuvarande. För det är så här, är man 30 bast, har lirat innebandy i 20 år och helt plötsligt ska du byta till en uppstickare som man inte har någon aning om. Alltså, det blir förmodligen lite psykologiskt i det där också. Men när man själv är en uppstickare på väg upp i SSL och själv är på väg mot ett genombrott, då skulle jag gissa att man kanske är ännu mer öppen för den här typen av initiativ.
Ja, absolut. Och sen är det ju lite komplicerat också. Många SSL-klubbar och allsvenska klubbar har ju sina avtal med tillverkare, och ja, det är komplicerat på många sätt som vi inte behöver gå in på. Så. Men vad är grejen då med eran klubba då, tänker du?
Du menar våra klubbor som vi har just nu? Nej, men så här, det vi har siktat på hela tiden, det är att alltså, vi ska alltid ha klubbor som håller högsta nivå egentligen. Alltså, sen kan man ju diskutera vad högsta nivå är, för att vi vill fortfarande ha ett spann mellan klubbor som är riktigt billiga upp till klubbor som är liksom svindyra. Men våran, liksom, vårat mål har alltid varit att så här, den prisklassen klubban ligger i ska ligga typ bland de bästa. Alltså, det ska inte vara något snack om saken, att vi liksom har en klubb som är uppe och konkurrerar med liksom de absolut populäraste på marknaden just nu i form av kvalitet. Men sen sa vi också så här, vi tog ju beslutet att köra online och för oss har ju det inneburit att så här, vi behöver inte bry oss om att det ska finnas någon typ av återförsäljarmarginal och så vidare. Så att för våran del är ju också egentligen att så här, vi ska hålla högsta kvalitet, det är verkligen det som är grejen. Men samtidigt ska vi också hålla priserna lägre än vad våra konkurrenter. Så jag menar, vi tog ju fram vår Ultra Naked här för, ja men, under förra säsongen. Som är, alltså, då var, jag tror att vi hade typ första platsen på världens lättaste klubba i typ en dag eller någonting. Och sen typ någon dag senare så släppte Unihoc sin klubba. Eller om det till och med var i samband med, jag tror att vi hade släppt den, lite smygsläppt den. Och var så här, ja men hur ska vi pitcha den här? Ska vi, vågar vi säga världens lättaste klubba? Och så kom Unihoc med typ 3-4 gram lättare och bara, skit i det.
Ja,
men
vad är det? Är det lindan som man kan ta de sista grammen? Eller vad?
Nej, det är lite både och ska jag säga. För det är så här, dels har vi gjort det på lindan, så vi har plockat några sista gram på lindan. Men sen har du skaftet där du kan göra ganska mycket också. För att det vi gör egentligen att använda typ ett ännu högre, eller ett kolfiber av en högre kvalitet som är mycket tåligare, som man då kan typ forma så att man inte behöver använda lika mycket material egentligen, så får du ner vikten på skaftet. Och sen så är det klart så här, bladet påverkar ju ganska mycket, och där vet jag liksom, Unihoc är ju kanske lite mer erfaren än oss av att göra blad, så de har ju verkligen lyckats pressa vikten även ner på bladet. Men när vi kollar på vår, liksom själva råskaftet som vi har just nu, och så jämför vi det med Unihoc, så är ju de, alltså, typ på pricken exakt lika lätta. Så att ja, det är väl där någonstans vi ligger, att här, vi ska kunna göra den här typen av klubbor som de andra gör, men vi ska kunna erbjuda det billigare. Men för oss, vi tar ju typ 1600-1700 spänn för en sån sticka, medans, alltså, ja, men nu med inflation och ökande shippingpriser och allt möjligt sånt här, så ligger väl deras klubbor upp på en typ 2-3 eller sånt där. Så att det är ungefär där vi vill ligga. Men alltid att kunden ska känna liksom ett förtroende i att våra klubbor är samma, alltså inte samma, men ja, de är lika bra, jag tänker.
Ja, just det. Och utmaningen då, det är att få ett tåligt skaft, för det är ju så här att internationella innebandyförbundet tillsammans med SP, tror jag det är, de testar ju alla klubbor, så att de ska ju tåla en viss typ av våld, eller hur?
Mm. Ja, men det är så här, det där görs väldigt ofta. Dels gör man det lite på hemmaplan, men sen gör också det liksom, det kvalitetssäkras ju nere i Kina, där man tillverkar de flesta skaften. Så att där nere gör man ju ganska hårda kvalitetssäkringar, så att man inte kommer hem med stickor som snäpper av liksom.
Nej, exakt. Men då jagar ni gram, och ni jagar också på sikt och även nu då marknadsandelar. Har ni några visioner om vad det här ska leda till?
Ja, men alltså så här, vi vill ju såklart ta så stora marknadsandelar som möjligt liksom. Jag tror att vi står i ett läge där jag tror att vi kommer vara lite mer lättrörliga än våra konkurrenter. Många av våra konkurrenter sitter i liksom retailavtal där man har en viss förväntan av, ja, men typ ett Intersport som är ganska stora och liknande, som kan låsa upp en själv i vad man själv faktiskt kan göra. Så vi har en lättrörlighet som jag tror kan vara en väldigt stor fördel. Så att för oss handlar nu egentligen bara om att så här, växa vår digitala närvaro och fortsätta pusha liksom både organisk marknadsföring med betald marknadsföring till den gräns liksom som vi klarar av. Sen får vi se liksom om vi klarar av att göra det på egen hand, eller om vi behöver plocka in externa pengar, eller liksom vilken väg vi väljer att ta. Men målet är ju ändå att plocka så mycket av marknaden som möjligt, kan vi säga.
Och vad är fokus? Är det fokus på Sverige, eller är det andra länder? Är det USA? Vad är fokus?
Men jag skulle säga så här, Demons just nu, det där vi fokuserar är ju Sverige. Men jag menar, givet att vi har en digital modell, alltså vi kan ju egentligen bara med ett par få knapptryck nästan öppna upp på våra sidor för övriga marknader också. Så att det vi har fokuserat på nu är egentligen först bara att så här, se till att vi, alltså, vårt material håller. Liksom, se till då att vi, våra, de tre skaften vi har börjar etablera sig lite på den svenska marknaden som ändå är liksom, den största marknaden vi har inom innebandyvärlden. Så att vi börjar bli lite etablerade för att sen kunna gasa på ganska kraftigt i de andra länderna också. Så det är klart att snart kommer man, alltså man kan redan i dagsläget om man vill gå in och köpa vår hemsida, men allting är på svenska och så vidare, så att det kan vara svårt för en finne till exempel att gå in och förstå vad det är vi säljer, men liksom, vår plan är ju att det ska bli ett globalt brand utan tvekan.
Nej, men det är ju många som välkomnar fler klubbmärken. Marknaden har ju förändrats som jag var inne på, men det är fortfarande relativt få märken och alla vill ju inte spela med samma klubbor. Det finns ganska många bilar ute i världen och alla i Sverige vill inte köra Volvo. Och,
ja, nej, men verkligen. Det,
ja, så att, men vad tänker du att innebandyns utmaningar, alltså marknaden behöver ju öka också, tänker jag. Svenska innebandyförbundet har ju de senaste 10 åren pratat om att man vill nå 180 000 licenserade spelare, och då måste man ju bli fler spelare. Det tänker jag också är viktigt för er att innebandyn växer i Sverige också, eller?
Ja, men absolut. Så här, det är klart att liksom, det måste fortsätta växa. Sen, så här, det har ju varit tufft med corona, såklart, för innebanden. I och med att det var ju en av de sporter som man typ inte fick spela ett visst tag här. Men jag tror väl typ att för vår egen del så kollar vi kanske mer globalt. Så här, hur får man det växa? Nu vet jag att så här, vi som har jobbat en del mot USA, så har vi ändå förundrats över att det inte har varit mer fokus på att man ska dra igång den amerikanska marknaden. För jag menar, blir det en sport i USA, ja, men då har du helt plötsligt, liksom, då är du med i OS och liksom, du har så mycket mer access till annat som promotar sporten av sig själv, kan man nästan säga. Så jag tror ändå så här, från vårt perspektiv hoppas jag ändå någonstans att liksom USA kommer kunna bli ett till fokusområde. Och jag menar, ju mer vi lyckas driva på utvecklingen där själva, desto liksom bättre. Men jag menar, får vi andra initiativ som hjälper till. Och jag menar, vi hade ju nu att de startade en semiprofessionell liga där i USA. Alla sådana initiativ är ju superbra för att kunna trycka upp sporten. Jag menar, får du det upp på en nivå där USA också engagerar sig, då tror jag man har ganska mycket att vinna, snarare kanske att typ, nu säger jag inte att det är fel att gå ut i liksom Afrika eller liksom andra delar av världen för att få fler länder att spela. Men ska du få en volym i det, alltså då är ju typ USA, eller ja, man hade kunnat försöka lite mer med Ryssland också, men i dagsläget så är inte det ett kanske bra alternativ.
Nej. Jag är ju nyfiken, varför tänker du att du är rätt man att vara en av de här i era team som ska få det här att växa? Jag vet att du har bott i Australien under, vad är det, 2 år?
Ja, 1,5 så bodde
jag där. 1,5, ja. Vad mer har du jobbat med? Har du jobbat med andra varumärken, andra produkter?
Ja, men så här, jag kan säga, jag kommer ju egentligen från, eller först och främst kommer jag från en liten konsultbakgrund, men sen så gav jag mig ganska snabbt in i mediebranschen. Och där har jag framförallt jobbat inom utomhusreklam. Så att där har man ju kommit i kontakt med enormt liksom, många brands. Så här, jag själv jobbar mot, alltså, hur vi utvecklar våra produkter för att andra brands ska kunna synas på absolut bästa sätt. Så jag menar, så här, jag har ju en ganska bra bakgrund just inom media. Sen har jag också ganska mycket tech med mig bakifrån. Så jag menar, om man kollar i vårt team så är jag väldigt mycket, ja, men förutom att man har titeln vd liksom, så är det jag som driver väldigt mycket av de tekniska bitarna liksom. Se till att vi har en webbshop som funkar, se till att allting är uppsatt trackingmässigt, se till att vi har liksom, att den digitala marknadsföringen funkar, så att vi drar rätt typ av funnels på paid social och så vidare. Så att jag drar mycket, mycket av de liksom, tekniska delarna. Och sen så är jag också ganska mycket, vad ska jag säga, jag är ofta ansiktet utåt, ska vi säga, framförallt när det kommer till typ sociala medier och sånt, där vi faktiskt showcasear någon av oss, så är det ofta jag som är den som syns, kan man säga.
Hur ska man beskriva dig? En ung, hungrig entreprenör, eller?
Ja, men det skulle jag faktiskt. Ung, hungrig entreprenör som också är pappa till en tvåårig dotter som, som ibland går en på nerverna. Så ibland så räcker dygnet alla timmar inte till. Men man gör sitt bästa som entreprenör, vet du.
Ja, och utomhusreklam där. Var det att du sålde in reklam, eller hur tänker man i den världen? Kan du berätta någonting?
Alltså där ska jag skulle säga så här, så drömmen för mig här på Demons är väl att vi någon gång ska komma upp till den storleken att vi faktiskt börjar köpa utomhusreklam, kan vi säga. Men typ utomhusmarknaden är väldigt mycket, det handlar enormt mycket om att bygga brands. Alltså vi brukar se oss ganska mycket som typ det sista räckviddsmediet. Du kan ju inte längre riktigt säga att typ du når alla med tv. Alltså sure, du har vissa tv-program, Let's Dance på 4:an kanske på en fredagkväll. Ja, men då når du ganska stora delar av Sverige. Men utöver det så är det väldigt svårt att faktiskt få ut budskap som du vill ha brett. Där funkar liksom uthusmediet enormt bra. Men jag menar, så här, investeringarna vi pratar om där kontra liksom de modellerna vi jobbar på när vi kör paid social på Facebook, så är ju liksom beloppen du behöver betala ganska mycket större.
Ja. Men kunde man styra företag rätt då, som tänkte fel, att ja, men nej, ni ska inte vara på utomhusreklam för att folk måste veta vad ni är först innan, eller?
Jag skulle nog ändå säga så här, att det någonstans blir det oftast typ en budgetfråga, för att egentligen skulle jag säga, hade jag haft kapitalet i dagsläget så hade jag typ gått och köpt utomhusreklam. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en podd där Lykos grundare var med, och han sa det att så här, när han hade kommit upp till den nivån där han faktiskt liksom la sin första utomhuskampanj, det var liksom ett väldigt, väldigt stort steg för honom. Sen så var det också så här, då tömde han typ hela sin kassa för att trycka på med en utomhuskampanj. Men för att så här, det är ett medie som han verkligen, verkligen tror på. Och liksom, det är väl dit jag vill komma någonstans också. Men jag menar, utomhusbranschen eller utomhusmediet i sig är ju egentligen bra för vem som helst. Jag menar, du har en så stor potential att nå alla. Alltså, vill man göra det liksom i Stockholmsområdet, ja, men då kan du nå hela Stockholm. Det är 2 miljoner människor som du bara kan nå så där genom att köra en utomhuskampanj. Så att det är en enorm effekt i det att köra. Men som sagt, det är lite ovanför vår budget än så länge.
Ja, det är det. Ja. Jag tänker, du som då har bott 1,5 år på andra sidan jordklotet i Australien, vart i USA. Jag vet att du är... att du gillar att åka skidor och ja, du är ju aktiv själv. Vad är innebandyns utmaning, tänker du, i Sverige för att vi ska, att det ska vara det här trycket och att vi får in många nya unga ungdomar till sporten?
Det är nog en ganska mångfacetterad fråga liksom. Så här, du har ju allt ifrån liksom sociala medieplattformar, du har TikTok och allt möjligt nytt som kommer, som ändå skapar alltså ett helt annat brus och ett, liksom en helt annan mängd valmöjligheter kontra typ när jag växte upp. Alltså, så här, när jag växte upp, jag är född 89 liksom, min största sporthändelse, det var typ när Peter Forsberg gjorde mål i OS 94 i Lillehammer och började spela hockey typ. Men då var det typ hockey och fotboll och kanske innebandy, det var ju typ de grejerna man hade att välja på. Ja, man kanske kunde sitta och typ spela lite spel på typ PlayStation, men that's it typ. Nu har du liksom alltså en sån stor uppsjö av saker som innebandy faktiskt måste konkurrera med. Så jag tror att det är väl liksom lite svårt, alltså ett svårare läge, men jag menar, jag tror fortfarande liksom innebandyn som en typ folksport som den typ har varit. Alltså det är ju enormt få sporter där du har lika mycket liksom rekreationsspelare som du har i innebandyn. Och så här, har du en farsa som går och liksom lirar innebandy på tisdagar i en sunkig idrottshall liksom, ja, men då kanske det faktiskt föder intresset ner till kidsen också. Alltså, så jag tror att det kommer typ hjälpa lite. Sen är det klart att så här, det måste ju fortsätta vara en del av skolverksamheten och idrottsverksamheten i skolorna för att faktiskt öppna det intresset, tror jag. Men som sagt, jag tror att det är en väldigt mångfacetterad fråga.
Ja, men det är härligt. Vad jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här, och jag tycker att det har varit jättespännande att lära känna dig lite och ert brand lite här. Men om man är då mellan, man bor hemma, säger vi. Vilken klubba rekommenderar du? För du säger att man har möjlighet, eller man kan sätta den i exet med eran klubba. Men vilken klubba är det man ska välja, tycker du, just nu?
Jag skulle säga så här, att är du liksom en ungdomsspelare, är du junior? Vi har en sticka för juniorer som heter Enzo Junior, så den är väl självklart val egentligen. Men sen skulle jag nog säga så här, att det kommer nog upp lite till hur ens egna förutsättningar är. För jag menar, vi har vår klubba Enzo. Det är en klubba som ligger på typ 800 spänn, men det är en svinbra klubba. Det är så här, jag väljer själv Enzo när jag spelar. Sen har vi Ultran som liksom ligger en klass över egentligen. Där har du en klubba som har egentligen så här, lite mer elasticitet i klubban. Så att så här, svikten i stickan är typ lite bättre. Så att den svungar tillbaka lite, kan man nästan säga. Så att du får nästan lite snabbare skott när du använder den. Och sen så är du ett fan av typ svinlätta klubbor. Ja, men då är det klart att du ska köpa Naked. Men jag menar, är du 12-årig kid, bor hemma hos mamma och pappa och ska belasta deras ekonomi i de här tiderna, alltså då är det nog då kanske mamma och pappa blir glada om jag rekommenderar Enzo eller Ultra för dem.
Ja, och den var för 800 kronor. Ja, det låter ju vettigt. Och den andra som du nämnde, vad kostade?
Vi har Enzo Junior har vi. Där har vi priserna från, för, ska jag säga, inte säga fel, 295 till 595. 395. Och sen så har vi Ultra som ligger på 1295. Och sen har vi 1695 i dagsläget på Naked.
Ja, men just det. Det är bra. Du kan dina siffror. Och skulle det vara fel på någon siffra här så
då får jag skit från mina partners.
Men. Ja, precis. Men så är det. Men vad kul och fått höra eran story här. Hur tycker du att det gick?
Ja, men jag tycker att det gick bra. Kul att snacka lite innebandy, snacka lite företag. Det tycker jag absolut har gått bra. Ja, så jag får tacka att jag har fått vara här.
Ja, och jag fick in lite din målprocent här också som hockeyspelare. Det var.
Ja, det var jäkligt snyggt alltså. Och så kollade jag, precis här för några dagar sedan här inför podden och lyssnade kapp på några avsnitt här. Bara, för det är ändå ganska stora profiler innebandymässigt här som jag konkurrerar med. Så jag får väl känna mig lite ärad här och hamna något avsnitt efter Kevin Haglund.
Ja, men det är bra. Vad är det första du ska göra nu då efter vi har pratat klart då?
Jag ska ta ett glas vatten faktiskt. Men sen så är det faktiskt ner till förskolan hem till min dotter.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.